Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, och ni är välkommen till oss på Seniorradion. Idag är det Timo Heino och Ingrid Karlsson som är med er. Tänk, jag trodde att våren hade kommit förra gången jag satt här vid mikrofonen den 12 mars. Men åh, så fel jag hade. Nu hoppas jag att det blir bättre. Och därför så tycker jag att jag vill börja med en vårvisa. Ja, det här var Helena Gatås med barnkör som sjöng att våren är här. Och nu tror jag på den faktiskt. Programmet idag. Ja, Rolf Wingemar, han ska börja fråga ut partierna om EU-valet som sker den 9 juni. Han har även läst Katrin Ormestads bok Vargskytten och pratar med henne. Karin Fagerlund, hon får prata pollen med seniordoktorn. Plus 55-partiet hade en insändare som jag blev nyfiken på och därför bjöd jag in dem. Sen är det förstås blues och panel som vanligt. Men som vanligt också ska vi börja med att gratulera. Den 9 april då är det Otto och Ottilia. Otto det var ett vanligt namn runt förra sekelskiftet. Har använts som förnamn i Sverige ända sedan 1300-talet. Namnet är tyskt och betyder i något stil med välbesutten eller rik. Otto står i almanackan för att hedra Otto av Bamberg som var biskop på 1100-talet. I Sverige uppfattades namnet i gamla tider snarare som en variant av siffran 8 och var vanligt som namn på det 8:e barnet. Flickorna som föddes som 8:e barn i syskonskaran fick istället heta Ottilia. Och därför passar det utmärkt att de båda namnen får dela namnsdag den 9 april. Ottilia var också ett modernamn vid förra sekelskiftet och nu pekar trenden uppåt igen. Togs in i almanackan 1901 men då med placering 7 mars. Men på grund av släktskapet med Otto så är det nu flyttat till 9 april. Här stammar från flera forntyska namn och betyder rikedom. 10 april då är det Ingvar och Ingvor. 11 april Ulf och Ylva. 12 april Liv och då är det lakrisdagen och linssoppans dag. 13 april Arthur och Douglas. 14 Tibertius och då vet ni, har ni en Volvo så får ni gratulera den för då är det Volvons dag. 15 april Olivia och Oliver. och 16 april Patrik och Patricia. Jag har faktiskt förälskat mig i en ny låt med Peter Jöback. Och det här är väl en av hans senaste, Finger on the Trigger.
And face you think of something better to consider. I got my finger on the trigger. You tell me life will get much better. I shift in my chair and think of figure to consider and put my finger on the trigger. I got a cold, 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 cold heart, but it helps me do my job. Trembling finger on the trigger. I got a cold, 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 cold heart, but it helps me do my job. Hey! 'Cause I just wanna. Got the skills too.
Reklam.
Ja, jag heter Rolf Ingemar och jag sitter här i studion med min gäst Katrin Ormestad, journalist och författare. Välkommen till Seniorradion, Katrin.
Åh, tack Rolf. Jag måste säga det lite, passa på att inflika att det alltid är så roligt att komma tillbaka till Gävle, och särskilt när jag gör det med en bok. För det är lite speciellt det här med, måste jag säga, också med platser där man växer upp. Ibland så känner jag att det går här i Gävle, att jag skulle vilja på något vis ropa över husstaken tillbaka till mitt 16-åriga jag och få liksom berätta för henne att allting kommer att bli bra.
Jaså? Så det blev bra?
Det blev ganska bra ändå.
Ja, du har ju kommit in, ut med en ny bok nu, Vargskytten.
Det stämmer.
Och det var 8 år sedan senast när du gav ut din första bok, Det nionde brevet. Det är de 2 verk du har kommit med hittills.
Och en reportagebok också om Gaza, som sagt.
Får vi vänta 8 år till nästa gång du kommer med en skönlitterär bok?
Hoppas jag verkligen inte. Det här tog alldeles för lång tid. Jag kämpade verkligen med den här boken. Vilken kamp det har varit.
Jaså?
Ja.
Hur länge har du hållit på och skrivit den?
Ja, 5-6 år i alla fall. Skrivit om och skrivit om.
Vargskytten, det låter dramatiskt. Och jag funderar på, jag har ju läst boken. Och jag kan ju säga utan vidare att jag tycker det var en oerhört bra bok. Men vargskytten, det börjar ju med att någon skjuter en varg och tillämpar det här talesättet som man har, skjut, gräv och tig. Nu sköt man vargen, man grävde ner den och man teg, men någon kallade så att säga för polisen om det här. Det är ju nästan upplagt som en deckare. Är det en deckare eller hur vill du beskriva din bok?
Ja, jag ser mig själv som en historieberättare. Jag vill att det ska vara en berättelse som griper tag och som engagerar. Det är nog det viktigaste nästan för mig. Och att det ska förstås vara komplexa, intressanta karaktärer som man vill följa och ska veta hur det går för dem. Och det ligger kanske lite nära, i alla fall den här berättelsen, att den ska finnas. Så det ligger kanske lite nära deckaren som genre.
En samtidsberättelse, det tilldrar sig i nutid.
Det gör det. Några år sedan, tänker jag, 2017 kanske, efter Trump hade kommit till makten. Och den chocken som i alla fall jag befann mig då, som en del av karaktärerna, jag tänker på Magdalena, också gör. Så det är någonstans där.
I efterordet till din förra bok, Det nionde brevet, där skrev du att det var fiction alltihopa. Man kunde inte känna igen människorna, man kunde inte ens känna igen platsen. Vi återkommer till platsen, för det är ett väldigt begränsat samhälle. Nu står det ingenting efterordet om detta. Innebär det här att figurerna och platsen som du beskriver, att alla finns eller har funnits i verkligheten?
För det första måste jag säga, om vi kan prata mer om platsen, men jag kan i alla fall nämna att den som, jag kallar den här ön för Viggö, och den som känner till Nordupplands geografi förstår ganska snart att det här är en plats som har väldigt mycket gemensamt med Gräsö, som ligger utanför Öregrund. Och det är också, som av en slump, min första roman utspelades också på Gräsö, och det är där min familj har haft en sommarbostad sedan början av 60-talet. Och det måste också sägas att den har ju lite verklighetsbakgrund, den här boken. Det var ju så att, jag tror att det var 2002, så var det någon i vår by som sköt en varg. Under lite oklara omständigheter. Han hävdade att han hade avbrutit en attack på sina kor. Men vad jag förstår så hade väl det där skottet avlossats lite i lagens gråzon. För han hade, istället för att skrämma iväg vargen när den var på väg mot korna, som han borde ha gjort, så väntade han tills den hade liksom kommit in i hagen, så att han mer kunde, trovärdigt kunde hävda att han hade avbrutit en attack. Och i alla fall, och den här händelsen, den skakade verkligen om vår lilla ö. Och någonting som var väldigt tydligt var att hur det delade befolkningen. Det var mellan å ena sidan de som verkligen helhjärtat stödde skytten, och det tenderade att vara de bofasta, och å andra sidan de som hade lite mer ambivalenta känslor inför det sätt som vargen hade dödats. Och det var nog de som kom utifrån från Uppsala och Stockholm och som var sommargäster. Och det här var ju väldigt intressant. Alltså det är så att vargen är ju liksom så mycket. För vissa så symboliserar vargen den här frihet och ekosystem i balans och orörd vildmark och allt det här. Medan för andra så representerar vargen ett samhälle där landsbygdens behov och liksom rättigheter alldeles för ofta får stå tillbaka för en massa naturskyddsintressen som tvingas på dem av folk som inte ens själva bor i den här naturen som de vill bevara. Så det är så mycket känslor kring vargen, och det var ju lite det som jag tänkte att det skulle vara intressant att
skriva. Det är ju högsta grad aktuella frågor, för att det är nyligen så kom det ju lättnader från Naturvårdsverket att få skjuta varg i skyddsjakt, men det underkändes ju av en domstol här, så att det, de stränga reglerna är kvar. Och det var ju alldeles nyligen som någon blev straffad här nu för olaga vargjakt, så att den frågan är ju helt aktuell. Men det är ett annat tema, det är det här med stad, landsbygd också. Mm. Det här, den lilla orten, det avgränsade samhället kontra centralort och så vidare, centralbyråkrati. Det är ju också en stor fråga i din bok som du har tagit upp och som du belyser ganska bra. Så att där finns det ju mycket att resonera om. Men det här med vargen och man kan se på klimatet och så vidare. Du har skrivit mycket om klimatfrågorna också här.
Mm. Jo.
För det första, det är ju en kvinna som kommer från storstaden som kommer ut i det här lilla samhället och som på något sätt vill komma in i det, och det visar sig inte så lätt. Är det ditt alter ego som återspeglas där?
Ja, jag får säga att Magdalena, som hon heter, den här kvinnan, hon är mycket mer glamorös och smart och modig än vad jag någonsin kommer att bli. Men visst, jag har nog lånat lite av henne, eller hon har lånat av mig.
Det är en lite idealbild.
Ja, kanske. Hon har sina brister hon också, som vi alla har. Men vi, i alla fall, vi är lika i det avseendet att vi i alla fall har gjort en liknande resa under de senaste åren. Att vi har på något vis vaknat upp.
Är ni båda lika intresserade av klimatfrågor,
ja,
klimatförändringarna?
Precis.
Du skriver ju boken på något ställe där att skogsbruket finns ju inte längre. Det är ju trädplanteringar. Mm. Är inte lite drastiskt att uttrycka sig så?
Jag vet inte hur mycket gammal skog, hur mycket urskog har vi i Sverige egentligen. Det är några få procent, tror jag. Resten är ju planterad skog, eller hur?
Mm. Så att det, och det tycker du är fel?
Jag tycker det är fel. Nej, men det är liksom så att, och det är återigen det här med vargen, det är liksom, det var som du berörde, att vargen också befinner sig i hjärtat av våra, de här kulturkrigen som vi har, det här mellan den här uppdelningen mellan progressiva och konservativa värderingar som vi ser mer och mer dela våra samhällen även i Europa. Och den är även en slags symbol för det som jag känner är det här, vårt krig emot naturen. Innan man skövlade skogarna och innan man förgiftade jorden och fiskade ut haven, så dödade man vargen. Det var alltid den första arten man utrotade när människan kom till en ny trakt. Så just vargen är så central i så mycket det förhållande som vi människor har till vår natur och våra skogar.
Har ni några varggropar på gräset?
Förr fanns det säkert det tror jag.
Jag vet, på 1700-talet så till och med kyrkan uppmanade ju församlingsmedlemmarna om att lägga ut förgiftade byten för att döda vargarna. Ja. Så att det har ju varit väldigt känsligt. Men jag tänker på klimatfrågan. Där vill jag nog säga att du har påverkat mig och fått mig att ändra åsikt. Eller kanske fokus, skulle jag vilja säga. Mm. För att vi kan ju prata lite nästan lite nonchalant och överlägset att vi ska vara hyggliga och rädda planeten. Men planeten, den sköter sig ju själv, så att säga. Och det kanske är så att vi får ändra fokus och säga att vi ska inte rädda planeten. Vi ska, så att säga, värna om oss själva och rädda det klimat och den miljö som vi lever i för att kunna leva vidare. Så att där har du fått mig att ändra fokus. Var det en tanke bakom boken att vi skulle ändra fokus?
Jag tror inte att jag har något budskap eller någon agenda på det sättet. Men det är någonting som jag känner väldigt starkt för. Just det här att vi ser den här faran av att betrakta oss själva, homo sapiens, som på något vis skild från alla andra arter som simmar och krälar och flyger runt omkring oss. Vi är faktiskt bara en av många halvapor som visserligen var evolutionärt väldigt gynnade, men vi är precis lika beroende av den här väven av liv runt omkring oss som alla andra arter är. Så visst, du har rätt, jag tycker absolut att vi skulle lägga mycket mer fokus på att prata om att vi måste rädda oss själva.
Du är ju lite negativ i boken på så sätt att du skriver att vi är nog nu i människans tidsålder, och det kanske bara är en av de eror som kommer att finnas under planetens historia, som dinosaurierna och så vidare. Så att jag hade väl utgått ifrån att vi ska leva med planeten till dess planeten går under. Men det är kanske lite optimistiskt att räkna så.
Jag får hoppas att det inte är vi som ser till att planeten går under. Det scenariet kan man ju också se. Men vi har också den här, liksom, vi har den här att vi har alla ser vi oss själva som liksom universums medelpunkt, och det gör vi också med vår civilisation. Men man behöver inte se så långt tillbaka i tiden för att, eller gräva särskilt långt ner i marken för att hitta de här arkeologiska resterna av imperier och civilisationer som bara försvann nästan spårlöst.
Det är ju så här att, om jag får nämna en sak, att det var jag läste för många år sedan, att om man tänker sig att jorden har funnits i 24 timmar, så har människan bara funnits de sista 5 minuterna av de 24 timmarna.
Så är det ju.
Och om jorden kommer att finnas 24 timmar till, så kanske vi bara kommer att finnas 5 minuter till.
Ja.
Så att där har du öppnat ögonen på mig.
Vad glad jag blir, verkligen.
Men om man återgår till att det är en deckare, det är också så att det är inte bara det här med vargjakten. Vem var det som kallade på dem som sköt? Mm. Det är också en historia om en kvinna som försvann för 30-40 år sedan. Är det också verklighet att det var någon som försvann därifrån?
Nej, inte vad jag vet. Men det var lite liknande tema i min första bok också, som jag faktiskt inte var riktigt medveten om. Det var också en kvinna eller en flicka som försvinner spårlöst. Så det här med kvinnors ganska utsatta position på något vis i vårt samhälle och på vår landsbygd. Och det här att kvinnor, kanske särskilt kvinnor, bara försvinner, det är någonting som jag tycker är lite tankeväckande.
Ja, det var ju på så sätt att man kände ju att man ville ju veta och få svar på frågorna, så att därför fortsatte jag läsa, och jag läste ju med glädje. Så att jag vill ju säga att om Seniorradion ska rekommendera en bok att läsa, så är det ju den här boken, det vill jag ju säga.
Snälla Rolf, jag bara ryser med glädje.
Personskildringarna och miljöskildringarna är ju väldigt intressanta. De är skarpa och bra. Du har ju bott utomlands i 10 år, vad jag vet, eller kanske mera. Har det förändrat din syn på det svenska samhället så att du har fått mera öppna ögon för det svenska samhället, hur det ser ut?
Ja, det är intressant det där. Jag tror faktiskt inte att jag hade kunnat skriva den här boken om jag inte hade gjort det utifrån, så att säga. Och det är lite också lite att jag letade nog lite efter. Så jag tror på sätt och vis att jag har nästan mer gemensamt med den här ön som jag skapade, de här männen som bor där utanför samhället på den här ön Viggö. Jag har nästan mer gemensamt med dem. De har också det här utifrån perspektivet lite på Sverige, att man ser liksom in på fastlandet. Man ser lite andra saker när man är på de här i samhällets marginaler, som många delar av landsbygden är, än vad man gör om man befinner sig liksom i Stockholm på Stureplan. Man ser andra saker.
Jo, jag tror att det är så, för att jag tycker att det är så väl beskrivet det där, så att det är sånt som man, när man bor i Sverige hela tiden, att man tänker inte på det där på samma sätt.
Nej, så
att,
det är så.
Därför så var det intressant att se just den här sättet du beskriver människor och miljö på och så vidare. Om du skulle sammanfatta den här boken, budskapet, vad ville du säga när du började skriva den här boken? Vad är din ambition att få fram då?
Som sagt, budskap, det är svårt att prata om det. Men någonstans så fanns det ju... Den fråga som jag ställde mig när jag började skriva, det var om de går det att skriva en roman som är lite deckarspännande och engagerande och är litterär och som handlar om insektsdöd och avskogning och växthusgaser. Sådana sexiga ämnen. Så att någonstans så vill jag väl ändå, det är väl lite det som är någon slags budskap om vår absoluta avhängighet av den värld vi lever i, av den natur som vi är så beroende av. Det var, om det finns ett budskap, så var det säkert det som jag ville få med. Och faktiskt hur omoralisk den civilisation som vi har skapat ändå är, med tanke på att det sätt som vi lever medför att i alla fall minst 1 miljon arter står inför utrotning.
Det är ju så att det är ju väldigt spännande situationer. Hur boken slutar ska jag inte säga, men det är ju ett oerhört dramatiskt slut och ett oerhört dramatisk död som en person råkar ut för, som jag inte ska nämna här, utan det får läsarna reda på när de läser boken, för att det är väldigt dramatiskt och intressant, och bara den delen motiverar att man läser boken. Men då blir det bara en fråga kvar. När kommer nästa bok?
Tidigare än 8 år, kan jag lova.
Ja, men det låter bra där. För att
då får vi ses igen, hoppas jag.
Jag vill inte vänta så länge på nästa bok. Och som sagt var, Seniorradions lästips den här veckan, det är alltså Vargskytten av Katrin Ormestad. Och med det, Katrin, så vill jag få tacka dig för att du ville komma och berätta om din bok. Tack ska du ha.
Tack själv, Rolf. Tack Seniorradion. Det var så roligt att vara här.
Reklam.
Välkommen till Gävle Teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, nu är det dags för pollentider. Karin Fagerlund pratar med våran seniordoktor Lars Pettersson, och det är en repris.
Välkommen in i studion, Lars Pettersson.
Tack.
Våran alldeles egen seniordoktor.
Ja, det är ett bra epitet.
Ja, visst är det. Nu så ska vi prata om pollen, och du har mycket att säga om det, har jag förstått.
Det är en vanlig åkomma. Det drabbar ungefär 20-25% av ungdomarna. Debuterar i småbarnsåldern, 8-9 år, och maximum vid 25-35 års ålder. Men det är en modern sjukdom.
Jaha.
Helt modern sjukdom. Första fallet beskrevs i början av 1860-talet i Tyskland hos en högadlig friherrefamiljs barn som blev pollenallergiska. Och sen har det ökat. I början var det en klassisk överklassåkomma. Man fick inte bo på landet, man fick inte ha agraranknytning, utan man måste vara stadsbarn i goda omständigheter för att bli pollenallergisk. Och om vi då tänker tillbaka krasst, skulle ett bondesamhälle existera där 20-25% var pollenallergisk? Knappalunda. Det går inte. Man kan inte förklara ärftligheten eller selektion, utan det här är någonting som har kommit. Och ju mer exponering man är för pollen, desto mindre risk för att bli allergisk.
Jaha. Jag trodde tvärtom.
Om man är bondbarn så blir man inte pollenallergisk.
Jag är bondebarn och jag är inte pollenallergisk. Nej. Så det stämmer ju så tillvida.
Kraftig exponering man undviker. Exponering någon gång ibland. Det är det som är den stora faran. Ja. Om man är stadsbarn och åker ut på landet över helgen och sen tillbaka.
Och åker hölast till exempel. Ja. Då är det.
Då är inte immunsystemet liksom tillräckligt taggat, utan det överreagerade. Men om man lägger på alldeles för mycket allergen, då slår man ut systemet och då kan man vara besvärsfri. Och det händer ibland om en mjölkbonde tar långsemester och åker hemifrån 14 dagar och kommer tillbaka till ladugården. Då kan han reagera.
Aha.
Men sen går det några dagar och så tål han det hela igen.
Ja, men pollen, det kommer ju från träden.
Ja,
och det är bara när de släpper sina pollen.
Ja, vi har ju en tidstrappa när det gäller pollen. Vi börjar med sälg, hassel, al, och så kommer björken, så kommer aspen, och sen går vi över till gräspollen och gråbå och mögel i sen höstkant. Mm. Så att om man har otur så är man både björk och gräs och gråbokänslig. Och sen får man bekymmer när man krattar löv, för då åker man dit på möglet. Sen är det så att när man är pollenkänslig, var tredje pollenallergiker har också en känslighet som kallas parabjörkkänslighet. Då reagerar man på stenfrukter, typ plommon, körsbär, äpplen, banan någon gång ibland. Svarta vinbär, som jag själv reagerar rätt kraftigt på. Det, då får man klåda, irritation, svullnad i munnen och så nyser man. Ungefär var tredje pollenallergisk. Det symptom som man oftast förknippar med pollenallergier, det är rinsnivan, täppta näsan, nysningar eller klåda ögonen. Men det första symptomet som många missar, det är tröttheten.
Jaha.
Man kan vara vårtrött då man har en lindrig pollenallergi.
Jaha.
Och förr i världen så klagade alla på att jag blir så trött av mina allergitabletter, så var det oftast de var för dåliga för att ta bort tröttheten.
Mm-hmm.
Moderna allergitabletter, de tar bort tröttheten utan bekymmer.
Mm. Hur många doser ska man ta?
Problemet med de här vanligaste allergitabletterna är att de har rätt lång anslagstid. Det tar flera timmar innan man har full effekt.
Mm.
Så att när det börjar bli pollensäsong, då tar man dem i stort sett varje dag, utom när det regnar.
Jaha.
Vet, om det regnar och stilt, då har man ingen pollen i luften.
Nej, då tar
det väldigt lite.
Ja, jag förstår.
När det är sol och blåst, då har man mycket i luften. Och sen är det ju så att om man sitter inne och inte gör någonting, då är man lite pollenexponerad. Om man är ute och joggar och tränar inför Stockholm Marathon, då drar man i sig fruktansvärt mycket pollen. Det är många som bara får bekymmer i samband med att man anstränger sig. Man verkligen drar i sig otroliga mängder.
Men jag tänker på, du säger man är i den miljön och så. Men vilka träd är det som avger pollen då?
Tidigt i mars, då har det hassel, då har sälj. Mm. Sen kommer alen. Sen kommer björken. Och det kommer i slutet april, första veckan i maj ungefär.
Det är där det blir det där gula som ligger på.
Ja. På biltak och överallt. Ja. Och det,
vilken är värst?
Björkarna släpper ut mest.
Ja.
Och när man gör allergitestningar testar man på björk. För om man hittar björk så vet man att man är lite känslig för det andra också.
Ja. Ja.
Så det täcker. Och sen kommer aspen lite senare. Och sen kommer gräset under sommaren. Och sen kommer gråbo. Och sådana här korgblommiga växter i sensommaren.
Gråbo, vad var den igen?
Det är en sån där kantväxt, gräsväxt.
Aha.
Sen har presskragen och lite sånt där i den gruppen också. Krysantemum. Och sen kommer mossan, eller möglet, från löven när man står och krattar på senhösten.
Herregud, det blir ju nästan hela året som man får kämpa med det här.
Oftast är man bara känslig för björkpollen eller gräspollen.
Ja.
Och då är det ju roligt att leka gräskrig som barnen kastar gräs på varann, nyslaget gräs. Då kan man få väldiga nysattacker om man är känslig.
Jaha.
Gudskelov är behandlingen nu för tiden väldigt enkel.
Och det står i vad då?
Grundbehandlingen är antihistamintabletter. Mm. Det finns många olika sorter, men som jag sa, de har lång anslagstid så att man tar dem regelbundet. Man tar sin tablett på morgonen och haft lite verkan efter gårdagens tablett, för de är långverkande. Om det inte hjälper kan man komplettera med nässpray.
Mm.
Typ Nasodex eller Becotid. Kortisonspray, inte vanliga näsdroppar som man tar för förkylning. För då får man alltid reaktion efteråt att det sväller upp.
Plus att de får man väl inte använda mer än 10 dagar? Ja. Eller hur?
Så är det.
Ja.
Och sen för ögonen har vi livostin eller lomedal. Så man kan komplettera.
Ja.
Om det är käpprätt åt helskott och man vet att nu har jag en stor tentamen, jag måste vara pigg och alert och så. Då kan man ta 1-2 kortisontabletter några dagar.
Mm.
Så är man besvärsfri.
Och det säger du sådär, ja, så säger tvärsäkert?
Man. Tvärsäkert.
Aha.
Om man har långdragna, mycket stora besvär, då blir man ju hyposensibiliserad.
Mm.
Man får sprutbehandling under vintern och så minskar känsligheten. Så att det här är en åkomma som vi kan behandla. Vi kan behandla det bra, till skillnad från förr. Jag måste berätta lite roligt om den här antihistamintabletten, eftersom de hade så dåligt rykte om att ge trötthet, eftersom allergin ger trötthet. Ja. Så gjorde man tester med antihistamintabletter på friska personer. Det visade man att man gör bilkörningstester. Så är man duktigare när man tar antihistamintabletter än när man inte tar det. För man har ingen påverkan på vakenheten alls. Och dataspel blir man också duktigare på när man tar antihistamintabletter. För det är väl så att samtliga människor har en lindrig pollenallergi som dämpar dem lite grann. Så man slår bort den så får man en liten höjning.
Jaha.
Ja. Så att det är fascinerande att man har tabletter som kan höja grundnivån i sina intellektuella färdigheter.
Verkligen. Det du berättade här innan vi kom in, du kom in i studion i Tyskland.
Ja.
Berätta.
Det var en högadlig familj som bodde inne i Berlin med tre barn. Två av barnen blev pollenallergiska. Och de första beskrivna fallen av pollenallergi början av 1860-talet.
Ja, just det.
Och sen har man gjort mycket studier på det här i nutid. Då har man jämfört svenska förhållanden mot förhållanden på gamla stadssidan. Vi hade mycket mer bekymmer än stadsländerna. Ja. Astma, hösnuva och eksem. Ju mer belastat immunsystemet är med exponering, desto mindre överreaktioner på pollen och djurhår får vi.
Men det berodde inte på att det var mindre växtlighet och träd?
Nej,
alltså.
Nej.
Ingen som helst.
Nej, utan nej. Det är frågan. Ja. Hur pass sysselsatt är immunsystemet?
Ja, förstår.
Om det är sysselsatt så överreagerar det inte.
Jag har en fråga där. Det här med allergi mot pollen, har det någonting att göra med annan allergi? Till exempel räkor eller ja?
Nej.
Nej, det är,
helt två olika saker.
Två olika saker.
Räkor är lite speciellt för där har man dels en äkta allergi men man kan också ha en överkänslighet mot biologiska aminer som finns i räkorna. Då är det så att man reagerar med räkor och tillsammans med alkohol. Mm. Men inte när man äter räkor och är nykter. Ja. Det är nämligen att man får en annan genomsläpplighet i tarmen i samband med alkohol.
Aha.
Och därför reagerar man.
Därför.
Ja. Ja. Så att det finns massor med skojigheter på allergisidan.
Ja, men det är inget skojigt att vara allergisk.
Nej, men det finns behandling för det.
Ja. Ja.
Och egen behandling nu för tiden. De här tabletterna som är receptbelagda förr i världen, då går man in och köper på Ica eller Coop eller sådär.
Var som helst. Ja. Jag tänker på när jag var ung en gång i tiden, då så trodde mina föräldrar att jag var allergisk och så var jag utsatt för någonting konstigt. De satte plåster på hela ryggen.
Ja, då letar man eksem, inte hösnuva.
Nej, det var kanske något annat. Men jag vet att jag nyste väldigt, gör jag fortfarande. Men i varje fall alla de där plåstren och så visade sen att jag hade utslag för häst.
Aha.
Och det hade jag ju i och för sig hästar på våran gård då, men inte så att... Det var det enda alltså.
Ja. Då säger hästflickor så här, jag tål min egen häst men jag tål inte de andras hästar.
Nej.
Då frågar man, hur nära står den när det ryktar? Och man säger, jag står gärna på någon meters avstånd. Då vet man att de är lite känsliga.
Ja.
Så att, och jag tar gärna ut och ryktar utomhus. Ja.
Då blir det,
ja. En hästflicka talar inte om att han är känslig mot hästen.
Nej.
Då söker man andra förklaringsmodeller.
Men det var ju pollen vi skulle prata om och tiden är faktiskt... Vi har stått och pratat här en kvart.
Hoppsan.
Ja, det går så fort. Ja. Men jag brukar alltid fråga några råd så här i pollentider.
Du har ju antihistamintabletter hemma.
Ja, att ha dem hemma.
Ja, när det blir varmt igen så börjar jag ta dem. När det ligger snö på gräsmattan på morgonen då behöver du inte fundera så mycket.
Nej. Precis. Vad trevligt att du kom hit och pratade. Och du är välkommen tillbaka. Det finns alltid aktuella ämnen. Tyvärr är det ju så.
Ja, men nu börjar vi gå in i åka till landet-perioden.
Ja, och då är det svårt att få tag på dig, eller?
Lite svårare.
Lite svårare, men jag tror att du kommer.
Ja.
Tack ska du
ha,
Lasse. Tack.
there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Ja, det var populära ABBA som sjöng om money, money, money. Och nu har jag i studion fått in tre herrar här. Det är Kenneth Bognesand, Lars-Göran Lund och Stig Settlin. Välkommen.
Tack.
Ja, det här, jag läste ju en insändare i tidningen och då blev jag påmind om det här plus 55-partiet som finns. Och jag tycker att ni är lite borta just nu för att... 22, när ni startade 22, eller hur?
Ja, det var första gången vi deltog i alla fall i kommunvalet då.
Hur kom det sig att ni började?
Idén kom ju från att jag satt i kultur- och fritidsnämnden. Och i den nämnden då, så tog vi fram en devis. Och den löd i stort sett... vi skulle ta alltså när vi tog beslut om kostnader och sånt då. Är detta bra för våra ungdomar i vår kommun? Och det där tänkte jag på då redan då så att säga att det här måste ju passa in även på de äldre. Mm. Och på de äldre då så har det gjorts kanske inte tillräckligt mycket tycker jag. Det har varit en kategori som har varit på lite undantag i många år. Så då tänkte jag att det här borde man ju ta och starta ett eget parti på och skulle använda den här devisen, men vi formar om den då och säger istället då, är detta beslut bra för våra äldre i våran kommun? Så att där kom starten och den idén den fick jag 2013 i stort sett. Och sen har det legat då under alla år och mognat till lite grann då. Så 2016 då när... jag skrev en insändare i tidningen om det här att vi kanske borde då starta ett parti och försöka komma in i fullmäktige då och driva frågor för de äldre då. Och då kom Lars-Göran. Han tog kontakt med mig och sa att han var intresserad av att vara med på det här. Och då blev det lite mer fart så att säga på det hela, på idéerna också då.
Mm.
Så där startade vi upp det helt enkelt. Och så, det var väl ungefär 2020 det tror jag. Och då hade vi ungefär 2 år på oss att starta upp det hela. Och anmäla oss då till de olika ställen man måste göra för att få vara ett parti och komma in i fullmäktige.
Mm. Ja, jag var faktiskt glad att det här partiet kom fram, eller kom upp då till valet 22. Mm. Och, men tyvärr så kommer det ju, det fattas några röster för att komma in i, eller hur Lars-Göran?
Ja, vi behövde ju egentligen 1305 röster, vi fick 788, det saknades 517. Så just då tycker vi att vi föll på målsnöret, men det var många som var fram på rådhuset när vi stod och pratade om det här, att har jag vetat det här, då har jag röstat på. Vi var lite okända just då. Vi hade ju bara 6 månader på oss egentligen att jobba fram det här.
Ja, det var ju lite kort.
Det var väldigt kort tycker vi. Sen har vi under tiden här nu så har vi jobbat fram en hjärtefråga som är plus 55s hjärtefråga kan vi säga. Och det är att vi vill införa en äldrenämnd i Gävle kommun som enbart hanterar de äldres frågor från 65 och uppåt. Och då kan vi säga som så att, och enligt kommunallagen, då ska fullmäktige tillsätta nämnder utöver styrelsen som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Och kommunen har betydande frihet att själva besluta om nämndsorganisationen. De ska anpassa organisationen efter de lokala behov och förutsättningar som finns. Och plus 55, vi vill inrätta den här äldrenämnden som kan fokusera och hantera på de problemområden som måste lösas som vi har inom äldreomsorgen.
De är inte få?
De är inte få, nej. Det var väl lite kort vad vi vill med våran hjärtefråga.
Mm.
Sen har vi väl många andra problem som har varit och fortfarande är inom äldreomsorgen.
Ja, artikeln som vi skrev nu, den beskriver ju vad vi vill med en äldrenämnd. Och det är ju att resurser ska tillföras de äldre i utsatta situationer så att man får ett värdigt liv även som äldre i Gävle kommun. Och kommunen har ju breda åtaganden när det gäller olika utsatta grupper och vi ställer upp på de utsatta grupperna i Gävle och vi ställer därmed också upp för de äldre. Och för till det krävs det ju resurser. Och i spartider som kommunen nu har inlett så har man ju valt att man ska kapa längst ut på varje gren. Och då blir det ju så att de som har de största behoven blir också de som förlorar i den här modellen. Och det måste man väl anföra kritik gentemot den politiska ledningen i Gävle kommun som så att säga släpper fram ett sånt här rent tjänstemannaförslag där man inte har värderat på något sätt och ställt de sämst ställda mot andra möjliga sparområden i kommunen. Och i och med att vi kräver en äldrenämnd så blir ju då också den ledningsstruktur som heter Omsorg Gävle överflödig. Och då kan man då ställa av den. Man har ju redan en organisation under omvårdnadsnämnden. Man har en under socialnämnden också. Och man har en för äldrerätts verksamheterna. Och där finns det ju stora sparmöjligheter i administrationen tycker vi.
Men i den här äldrenämnden då, vilka ska placeras där?
Ja, det blir ju naturligtvis politiker.
Okej.
Men man måste ju då inse att man ska ta det politiska ansvaret också. Inte så att säga bli en avdelning som verkställer högsta kommunledningens intentioner om hur man ska hantera frågor. Och framförallt inte styras av tjänstemän. Det är ju politikerna som ska styra tjänstemännen. Och inte tvärtom som det nu förefaller vara i Gävle.
Mm. Man kan tro att de som sitter nu och pratar liksom så här, de tänker inte bli gamla själv. De De tänker liksom kanske hoppa över det där, jag vet inte.
Ja, ja, så är det ju. Så är det kanske för oss alla. Vi vill inte tänka på att vi hamnar på i någon typ av beroendeställning i slutändan. Och det är ju en viktig sak, åtminstone för vårt parti, att alla ska ha en möjlighet till ett värdigt slut.
Absolut.
Och sista tiden ska vara bra, även när man har blivit gammal och ska snart möta sin sista tid i det.
Sen kan man ju tycka att vi som är äldre nu, vi är ju mycket piggare och på alerten än vad kanske för 30-40 år sedan. Om man tycker jag då. Men ändå så ska ju vi också kunna göra någonting som är trevligt för oss.
Ja.
Som kommun kan ställa upp för.
Men det tyckte inte kommunledningen, utan nej, det kunde det man ta bort i ja. Olika delar. Och just de här sakerna gör ju att vi kan hålla oss friskare längre.
Absolut.
De möten och så som man har med andra i samma situation och så, det är ju väldigt viktigt att man inte blir hemmasittare och drabbas av olika typer av misär.
Ja, hur ska ni gå vidare nu då, Lars? Göran?
Ja, om jag går tillbaka lite grann till det här med äldrenämnd. Det finns ju många kommuner och städer som har äldrenämnd. Bland annat Stockholm, Göteborg, Umeå, Uppsala och ja, Västerås, Borås. Men Stockholm, de har en modell som är, de har en äldrenämnd och så har de även en äldreförvaltning. Och i Stockholm, där är det äldrenämnden som fattar de strategiska besluten och lägger ner det på äldreförvaltningen som är ålagda att genomföra det här. Om vi går tillbaka lite till hur det fungerar med arbetet på äldreboenden, då finns det någonting som heter, eller det finns en modell som heter Botkyrkamodellen, där man utbildar personal eller de som kommer från andra länder hur det fungerar i Sveriges och äldreboenden. Då har man indelat det här på väldigt kort nu i tre olika steg. Man ska muntligt beskriva hur de här skulle agera i en given situation för de boende och sina arbetskamrater och kollegor där. Man ska beskriva det här. Sen ska de skriftligt kunna dokumentera den här situationen. Och som punkt tre, man ska muntligen återge det här som om man skulle göra en överlämning till nästa arbetslag eller till sina kollegor. Det här kallas där den Botkyrkamodellen som har fungerat väldigt bra, tillfredsställande. Den här har man anammat nere i Göteborg nu. Det här tror vi kanske är ett steg i rätt riktning att komma till rätta med språkförbistringar kanske och hur arbetet går till på äldreboenden. Det är våran tanke i det här. Kanske skulle vara någonting att ta till i äldrenämnden.
Ja.
Vi har inga patentlösningar på hur en äldrenämnd ska fungera, men vi har mycket idéer. Vi har många äldre som kan väldigt mycket, som har ett helt yrkesverksamt liv bakom sig, som kan mycket om äldrefrågor, sjukvård och allt, så att vi kan vara behjälpliga att strukturera upp organisationen runt en tilltänkt äldrenämnd.
Jag tänkte på det här att nu är det ju val 26 igen. Och då får vi väl hoppas att nu har ni bättre tid på er under att ni kämpar på. Men som sagt, det kostar ju en hel del att ha ett parti. Money igen där.
Det kostar mycket pengar.
Ja.
Det är självfinansierat än så länge.
Ja, jag tänkte, det tänker man inte på alltså. Nej. Att det kostar en hel del att ha en sån här organisation.
Ja, det gör det. Vi söker ju nya medlemmar med ljus och lykta som vill vara med och komma med idéer, infallsvinklar och eventuellt engagera sig.
Vi tar tacksamt emot gåvor också.
Ja, ja.
Både från enskilda och andra som vill stötta en sån här sak. Och vi har väl gott mod inför 2026 att vi ska kunna lösa det här. Och att vi får till en bra kandidatlista som fungerar utifrån väljarnas intresse.
Ja. Ja, ja, jag hoppas verkligen det, för att det behövs ju partiet.
Ja, det gör det.
Så att ni kommer igång. Jag tycker, som sagt, man kan bara inte dra ner på allting. Som äldre, man kan ju inte göra så mycket. Jag kan ju inte gå ut och strejka.
Nej.
Nej, tvärtom så krävs det ju förbättringar istället för försämringar,
ja, jo,
i den verksamhet som finns. Så det är ju en prioriteringsfråga vad man vill satsa på. Och i Gävles situation har man ju kanske förbyggt sig när det gäller organisation. Man har ju en plan på att man ska nå 120 000 invånare ganska snart. Och den slår ju inte alls in, utan man får faktiskt av och dra ner sina muskler lite grann på administrationssidan. Och satsa de resurserna i den nära verksamheten ute bland människorna. Så tillse att behoven både för äldre, barn och ungdomar blir tillgodosedda för att vi ska få ett bra samhälle här i Gävle.
Mm.
Vägen ser inte ut på rätt spår, bara på rätt spår just nu.
Nej, jag känner mig som äldre, när man är äldre, alltså att de tar bort för mycket från oss, tycker jag. Så därför hoppas jag på er i val 26 att ni kommer igen och att ni verkligen lyckas.
Tack.
Och dra med er Gävleborna på det här. Mm. Och därmed säger jag tack till mina herrar för att ni kom. Mm. Stig Sättin, Lars-Göran Lund och Kenneth Bognesand.
Mm. Tack.
Tack.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Och nu tänker jag bjuda på en musik som heter Over and Over med en sångerska som jag tror vi har glömt bort många. Nana Mouskouri.
Dared to reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hope to say how I feel. The joy in my heart no words can reveal. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light. Just a memory, the tears that I cried. Now just a memory, the sighs that I sighed. Dreams that I cherished all have come true. All my tomorrows I give to you. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever. Goodbyes. like summer leaves may turn to gold. The love that we share will never grow old. Here in your arms, the world's far away. Here in your arms, forever I'll stay. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light.
Jag heter Rolf Wingemar och vi har idag kommit till Sverigedemokraterna i vår serie om riksdagspartierna inför EU-valet. Och min gäst idag från Sverigedemokraterna är Dick Eriksson. Välkommen Dick till Seniorradion i Gävle.
Tack så mycket, roligt att ni hörde av er.
Ja, jo, men det ska bli intressant att höra vad ni har för uppfattningar, för att det är ju intressant för lyssnarna att få jämföra ståndpunkterna här. Och första frågan som jag har egentligen är, det är det. Vi har ju bara ungefär 20 platser i parlamentets 705 platser. Och intresset för valet verkar ju vara ganska litet. Ska vi gå och rösta egentligen eller kan vi stanna hemma då den 9 juni?
Ja, just det. Jo, men jag kan säga så här. De som tycker att det är bra att man fortsätter flytta makt från Sverige till Europeiska unionen och Bryssel, de kan stanna hemma, för det är den utveckling som har rått de senaste årtiondena. Men om man vill bevara makt i Sverige och försöka till och med återföra en del makt från Bryssel till Sverige, vår riksdag och regioner och kommuner, då tycker jag det är väldigt viktigt att man går och röstar och på då ett parti som värnar just det svenska perspektivet. Och det försöker vi göra i Sverigedemokraterna.
Så att ditt svar här, det är viktigt att gå och rösta och det är viktigt att vi inte blir några soffliggar utan att vi utnyttjar vår rösträtt.
Ja, ja, nej, men det ska man ju alltid göra, tycker jag, att man... Man kan ändå påverka. Ibland blir ju val väldigt jämna och då är det rösterna på marginalen som betyder något. Så det kan vara just en själv som betyder något. Det vet man aldrig i förväg.
Nej, det gör man inte. Men en annan fråga som jag tycker en del pratar om vi ska vara kvar inom EU eller om vi ska träda ut ur EU och anslutas på samma sätt som Norge exempelvis. Vad har ert parti för uppfattning i den frågan?
Ja, vi har sagt att det här frihandelszonen, den inre marknaden, alltså det här ekonomiska perspektivet, det som var grunden till att unionen bildades, det är väldigt viktigt för Sverige och vårt välstånd att företag kan exportera och importera utan så mycket hinder. Men sen har det kommit en väldigt mycket påbyggnad sen vi röstade om att gå med då 94. Och den här politiska påbyggnaden är ju vi Sverigedemokraterna väldigt kritiska mot. Vi tycker inte om att makt flyttas, som sagt, till Bryssel. Och därför försöker vi införa en del regler som gör det att vi kan bli starkare i våran röst i Sverige. Att vi ställer hårdare krav. Och då behöver man nämna det att om man är väldigt kritisk mot nya grejer som händer, då måste man kunna lämna. Det är liksom viktigt, för att annars, som man säger som en del andra partier, att vi är med på vad som helst, då har man ingen förhandlingsposition, utan man måste säga att vi har en gräns och över den går vi inte. Var den ligger, det kan man inte säga exakt just nu, men det finns en sån gräns och det är Sverigedemokraterna öppna med.
Ni accepterar med andra ord inte vad som helst.
Exakt.
Men en fråga som just är aktuell i den delen, det är ju att EUs lag, det står ju över en nationell lag, och EU-lag måste ju implementeras i svensk lag oavsett vad vi har för bestämmelser. Och vi kan inte införa egna lagregler som strider mot EU-rätten. Och då kommer man in på den här frågan, har EU fått för stor bestämmande rätt gentemot medlemsländerna, eller är det så att säga någonting som vi bör eller får eller måste acceptera, att EUs rätt står över svensk rätt?
Ja, alltså, så länge vi är medlemmar, och som sagt det är huvudspåret, så måste vi göra det. Det är ingenting att hymla om. Men vi vill ju se till att de regler som kommer från EU ska vara så få som möjligt. Vi måste kunna bestämma mera själv, och därför har ju vi verkat för att hindra EU att bestämma över mer saker. Och vi vill sänka till exempel EU-avgiften. Den är ju väldigt hög, den avgift som vi betalar. Och fatta besluten på hemmaplan. Det är liksom grundtonen i vårt parti.
Så ni tycker alltså att EU egentligen har fått för stort inflytande på nationell rätt?
Ja, absolut.
Vad skulle hända om vi vägrade att införa EU-lag i svensk lag? Skulle det hända någonting överhuvudtaget i så fall gentemot EU?
Ja, det blir ju hot om böter och sådana saker. Vi har ju haft den här konflikten med dygnsvila när det gäller schemaläggning för ambulanspersonal, räddningspersonal. Där de ju är väldigt kritiska mot att EU får lägga sig i hur vi i Sverige planerar scheman inom räddningstjänsten. Och där har vi ju försökt göra allt möjligt för att försöka få undantag och annat. Men det är väldigt svårt. Alltså, när man väl har gett EU makten, då är det svårt att komma undan de reglerna. Även om det ställer till väldigt mycket trassel. Och det är därför vi vill föra tillbaka sådana här beslut till Sverige.
Det här innebär ju då, som jag uppfattar det, att det är nästan viktigare att rösta i det här EU-valet än att rösta i svenska riksdagsval.
Ja, så skulle man kunna säga det, eftersom EU lägger sig i allt mer. För det här med dygnsvila och schemaläggning har ju ingenting med frihandel och företagens möjlighet att exportera att göra. Så det är väldigt konstigt, tycker jag, att EU har lagt sig i sånt. En annan sån där fråga är bussförare, de som har tagit bussförarkort då och är unga, och trafikföretag runt om i landet behöver nya bussförare. Då har EU sagt att de som är under 25 år får inte köra linjetrafik om den linjen är längre än 50 kilometer. Och det är det ju ofta i Sverige, vi är ett stort land. Och det är också en sån här fråga, vad har EU med det att göra? Transportföretagen är väldigt kritiska till att EU kommer med sådana detaljregler, och det där vill vi verkligen ha bort.
Du säger bussförare, det är inte samma regler för bilförare, alltså, som kör långtradare.
Nej, just det, precis. Nej, det här var det underlag jag har fått från transportföretagen är just att det är just bussförare då som inte får köra. Jag vet inte om det just handlar om att man kör ju då människor i bussen, så att säga. Och då har EU ansett att då ska inte de som är unga få köra längre sträckor. Vilket är väldigt konstigt, eftersom vi har ett system med bussförarutbildning och där det verkligen är kontroll på att de kan det här innan de får sitt busskörkort. Så det är väldigt konstigt att man lägger sig i en sån fråga.
Det är onekligen. Du nämnde det här att vi har betalat en hög avgift, och vi är ju nettobetalare. Vi betalar alltså mer än vi får tillbaka, och det vi får tillbaka, det har jag uppfattat att många företag och föreningar tycker det är oerhört komplicerat att söka EU-bidrag. Har det blivit för komplicerat, eller skulle man ändra på det där så att vi bara betalar det vi ska och sen får vi sköta oss själva med våra egna pengar?
Där har du en viktig poäng. Jag tycker att alla de här EU-bidragen som vi får tillbaka är bara strunt. Det är bättre att sänka EU-avgiften. Den är alltså nu 52 miljarder kronor. Det är enorma summor. Vi hjälper ju Ukraina, och då gör man en stor sak av att vi har betalt ut i flera paket tillsammans 30 miljarder till Ukraina. Det är alltså bara hälften av vad vi betalar, eller lite mer än hälften, av vad vi betalar ett år till EU. Så det är en enorm avgift som vi pumpar in i EU, och då vore det bättre att sänka den och säga att det här får EU ta hand om. Men i övrigt så får vi behålla våra egna pengar och lägga upp system för det. För att jag själv som ekonom varit med i EU-projekt och det är väldigt komplicerat redovisningssystem. Och, så det är onödigt att gå omvägen via Bryssel. Det är bättre att behålla pengarna här.
Onekligen är det så. Men då är en annan fråga. Vilka frågor har ditt partis representanter drivit i parlamentet under den senaste mandatperioden och hur har utfallet blivit av de frågorna som de har drivit?
Precis. Jo, det här med migrationspakten är en sak som har varit stor under den här senaste femårsperioden. Och där har ju Sverigedemokraterna drivit på för att det inte ska bli några kvoter. Alltså att Bryssel ska fördela hur många migranter varje land ska ta emot. Och det har Sverigedemokraterna fått rätt i. Istället har man infört att man måste betala för ett antal migrantplatser om man inte vill ta emot dem, alltså finansiera det att något annat land tar hand om det. Det är liksom en sån här kompromiss. Men i grunden så har man fått igenom det där att EU ska inte kunna fördela migranter från Bryssel. Och man har också drivit på hårt från gruppen som Sverigedemokraterna ingår att man ska lägga asylprocessen utanför EU. Alltså man ska avgöra den frågan eftersom de flesta inte har asyl som kommer med båtar och annat sånt där. Och därför är det väldigt onödigt att människor ger sig ut på sådana riskfyllda färder över Medelhavet. Utan att lägga asylprocessen utanför EU och där avgöra om man har rätt att komma eller inte. Det har Sverigedemokraterna dock inte fått igenom.
Det är de två frågorna som era representanter har drivit alltså under den här senaste femårsperioden.
Ja, det är väl den viktigaste. Sen kan man säga det att partiet har också varit drivande i att klassa Ryssland som en terrorstat. Och det har ju varit viktigt för att försöka kunna frysa ryska pengar och kunna använda åtminstone avkastningen av ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Det är en annan sån fråga där partiet har varit delvis framgångsrik.
Då blir det ju, du pratar om Ukraina, men då blir det ju automatiskt så att jag vill fråga vilka frågor vill ditt parti driva under den kommande mandatperioden? Och en annan fråga eller en vinkling av den frågan, det är ju det att de frågor de vill driva, vilka har anknytning till Sverige och kanske till vår region. Nu pratar jag vår region, alltså Gävleborgs län här, så det är kanske lite svårt för dig att svara på. Men först och främst, vilka frågor vill ditt parti driva under den kommande mandatperioden?
Ja, en sån fråga är ju att stärka de yttre gränserna. För EU, Europeiska gemenskapen, där är ju tanken att det ska vara lätt att röra sig mellan länderna som är medlemmar. Men då är det väldigt viktigt att de yttre gränserna är säkra. Och där har det ju varit väldigt dåligt med stöd och man har hävdat att det är fel att EU skulle upprätta ordentliga yttre gränser. Men där driver Sverigedemokraterna hårt och kommer att fortsätta driva väldigt hårt att vi måste kunna skydda Europa mot både då knark, människohandel, smuggling och annan sån här verksamhet vid de yttre gränserna eftersom det blir svårare att kontrollera om vi inte har tullar och så mellan länderna inom EU. Så det är en väldigt viktig fråga. Den som kanske är regional skulle jag kunna tänka mig att det är att Sverigedemokraterna är emot att man förbjuder bensin- och dieselbilar, tillverkning av det. Det är för dramatiskt det som är inom det här klimatpaketet då, som EU har drivit igenom, att liksom förbjuda bensin- och dieselbilar. Elbilar är väldigt dyra och de fungerar inte bra när det är långa avstånd som i Gävleborg och stora delar av Sverige. Så där vill ju Sverigedemokraterna agera för att upphäva de målen om att förbjuda bensin- och dieselbilar. Och också då emot att höja bensin- och dieselpriset att då med reduktionsplikt och annat sånt där som kommer. Och det har ju, i Sverige har vi lyckats pressa ner den där reduktionsplikten. Så att, det är väl den trafikfrågan kanske som är mera intressant regionalt.
Det är ju intressant att höra, för att det där är ju, tror jag, en miljöfråga också, det här med tillverkning av batterier och utvinning av råvaror för tillverkningen. Så att det kanske kan bli en väldigt viktig stridsfråga under den kommande mandatperioden.
Ja, jag tror det, för det har ju kommit nu också kritik nere i Europa då, både från biltillverkare som säger att det är väldigt, politikerna är väldigt snabba med att kräva ny teknik, och teknik uppfinner sig inte själv, utan den måste ju komma på plats och fungera innan den går att använda. Och så har vi ju bönderna då som är väldigt kritiska mot många pålagor, och inte minst när det gäller dieselkostnader och sånt där, som protesterar väldigt högljutt i Europa. Så här är det så att den här politikerna, många politiker i Bryssel vill gå fortare fram än vad verkligheten egentligen klarar av.
Ja, då innebär det att vi har kommit till slutet, och nu ska du få en minut på dig och tala om jag nu tänker rösta i EU-valet, varför ska jag då rösta på just ditt parti? En minut från nu.
Tackar. Jo, Sverigedemokraterna vill ju vara en stark svensk röst i Europaparlamentet. Vi sätter Sverige först. Och det gör vi genom att föreslå någonting som heter folkomröstningslås. Det vill säga att om EU driver fram väldigt stora nya maktförskjutningar till Bryssel, då ska vi i Sverige kunna ha en folkomröstning och säga nej till det. Och det är ett väldigt bra förhandlingsverktyg för de som åker till Bryssel att säga det till EU-byråkraterna, att om ni driver igenom det här, då kommer Sverige att hålla en folkomröstning och folket får avgöra om vi ska godkänna det här. Det är liksom ett sätt som Sverigedemokraterna konkret visar att vi sätter Sverige först. Och det säger också en oberoende tankesmedja då, Matrix, att Sverigedemokraterna under förra perioden var det enda partiet som agerade konsekvens för att återföra makt till Sverige. De andra partierna röstade ofta för att föra makt från Sverige till Bryssel. Så här finns en klar skillnad.
Det låter bra det, Dick Eriksson, Sverigedemokraterna. Jag ska be att få tacka dig för din medverkan i Seniorradion. Tack ska du ha, Dick.
Ja, tack för att jag fick vara med. Tack. Ha det gott.
Den här veckan ska vi ägna oss åt kvinnorna. Åtminstone några stycken. Under tonårstiden hade jag lite svårt att hitta kvinnliga bluesångare. Men det var en kvinna som skrev en av de mest spelade bluesmelodierna överhuvudtaget. Och henne borde jag uppmärksammat redan då. Hon fick visserligen ingen stor inkomst av sin melodi, och det är kanske det mest tragiska. Istället var det Sonny Boy Williamson som tog hem degen genom att skriva om texten. Ja, en förfärlig text för övrigt. Och prånglade ut den som hans egen låt. Massor av covers har gjort senare. Kvinnan jag talar om är naturligtvis Memphis Minnie, som faktiskt fortfarande levde när jag började intressera mig för blues. Och låten är Me and My Chauffeur Blues, som Sonny Boy Williamson skrev om texten till och kallade den Good Morning Little Schoolgirl. Chuck Berry mildrade de värsta grodorna och kallade den för Our Little Rendezvous. Han skrev också en ren svarslåt till Minnie på samma melodi, då med titeln I Want To Be Your Driver. Men det här har jag berättat flera gånger tidigare i mina program. Men jag tar det igen, för jag blir så upprörd över gamla gubbar som jagar skolflickor. Och vi ska höra Minnies originalversion.
Downtown. Says he drives so easy, I can't turn him down. But I don't want him, but I don't want him to be riding his good. To be riding these girls around.
you be able. And he won't need no passengers. I will be hello. Yeah, take it away.
Det var först när jag aktivt började leta efter kvinnliga bluesartister som jag hittade någon. Kanske bidrog övergången från vinyl till CD till att det blev lättare. Skivbolagen såg plötsligt en ny möjlighet till profit genom att prångla ut gamla inspelningar på samlingsplattor anpassade till det nya mediet. Och jag hittade en dubbel-CD med bland annat flera av de riktigt tidiga inspelningarna från 20-talet och framåt. Före 1920 gjordes överhuvudtaget inga plattor med svarta solister. Och OK Records som var först hotades av branschen med bojkott om de släppte fram afroamerikanska sångare och sångerskor. Vi ska nu höra en lite rockigare låt med en tjej som heter Julia Lee. Den är inspelad så sent som 1946. Titeln är You Got to Give Me What You Got. Och fundera på den om ni törs.
What you done to me, you're the only one that wanna see. You got to give me what you got. You got to give me what you got. Got to give me what you got. Oh yes, oh yes. I left town, I went to stay. I thought about you, now I'm back today. You got to give me what you got. You got to give me what you got. Got to give me what you got. Oh yes, oh yes. I cried last night, the night before. When I see you, babe, I won't cry no more. Got to give me what you got. Gotta give me what you got. Gotta give me what you got. Oh yes, oh yes. I want your love, want it bad. It's the best old loving that I ever had. Gotta give me what you got. You gotta give me what you got. Gotta give me what you got. Oh yes, oh yes. Tell you how I feel, crazy about your sex appeal. You gotta give me what you got. You gotta give me what you got. Gotta give me what you got. Oh yes, oh yes. When you leave, I feel so blue. If you stay away, don't know what I do. You gotta give me what you got. You gotta give me what you got. Gotta give me what you got. Oh yes, oh yes. I love you, babe, always will. When you go away, I get a thrill. You gotta give me what you got. Gotta give me what you got. Gotta give me what you got. Oh yes, oh yes.
Billie Holiday hittade jag faktiskt redan på 60-talet. Men jag betraktar henne mer som jazzsångerska än bluesartist. Hennes liv var djupt tragiskt och hon avled 1959 på ett sjukhus, hårt bevakad av polis och med bara 70 cent på bankkontot. Många har väl sett filmen om henne, Lady Sings the Blues, med Diana Ross i rollen som Billy. Jag ska spela hennes originalversion av Strange Fruit från 1939. Den är skriven av Louis Allen, en pseudonym för en high school-lärare på Brooklyn. Och den beskriver hur afroamerikaner lynchades i södern. Brända kroppar hängde döda som underliga frukter från träden. Flera radiostationer i södern bojkottade plattan när den kom ut och på en station slog man sönder skivan med en hammare och skickade tillbaka bitarna till skivbolaget. Jag spelar låten i några av mina tidiga program, både med Nina Simone och med Cassandra Wilson. Men så här lät originalet med Billie Holiday.
Har vi bytt plats på programledarstolen. Jag heter Mats Åhmvall och jag hälsar veckans panel välkommen. Jag säger välkommen Vukovira Boman.
Tackar.
Med en bakgrund i socialt arbete, kan man säga så.
Ja. Gulla.
Ja, Gulla. Och en finsk bakgrund.
Japp.
Japp. Carl-Axel Blad, välkommen. Du är lagman för detta.
Väldigt mycket för detta.
Och Björn Widegren, välkommen du också. Du är också för detta. Ja, ja, men vi är ju det här i Seniorraden.
Ja, det är poängen.
Ja. Kulturredaktör på Gefle Dagblad, ja. Många år. Vi ska börja med ett ämne som kanske inte är så där brännande aktuellt för just den här panelen. Nämligen att det ska bli lättare att byta juridiskt kön. Har ni följt med i den debatten?
Ja.
Ja, jag har sett den.
Alltså, nu är det så att man måste vara 18 år. Och det handlar alltså om juridiskt, inte kirurgiskt förstås. Och det vill regeringen nu faktiskt sänka till 16 år, och då ska man ha föräldrars medgivande. Är det en bra idé, Bok och Björn?
Barn är barn. Jag tycker att det borde vara alltså 18 år.
Mm. Mm.
Samtidigt som var och en människa får vara vad de vill. Men jag tycker att det har blivit fel också, ganska mycket.
Mm.
Så att jag tycker att det verkar...
Det är fel att sänka åldersgränsen.
Ja, absolut. Ja.
Vad säger Björn?
Jo, jag läste en väldigt intressant artikel av Tove Liversson, politisk redaktör på Svenska Dagbladet, så det var på ledarplats, och hon hade satt sig in i ämnet oerhört bra. Och alltså det är fruktansvärt det här, därför att här får de korrigerande saker när de är i puberteten, när de går omkring och säger, då kan man ju säga vad som helst. Mm. Och man måste ju ta det med en nypa salt, alltid. Det gör inte läkarna, och då blir det så där att det är synd om de här människorna, de ska få all hjälp de kan få. Och det är fruktansvärt. Mm. Alltså det är så dumt.
Nu ska man ju ha föräldrars medgivande.
Jo, men de är ju inte myndiga. Inte, för de känner ju så pressade till. Mm. Istället för att de säger att det här är fullt normalt, att man tror att man ska bli en flicka eller en pojke. Det är inget konstigt alls. Det hör till åldern. Jag förstår inte varför man inte kan använda sig lite av sunt förnuft i sånt här. Och nu liberalerna håller också med på att man ska ha sån här grej.
Tidöpartierna är ju splittrade. Vad säger Carl Axel om detta?
Alltså, nu är det ju inte frågan om att göra könskorrigering, alltså att man ska opereras. Utan nu är frågan om att liksom på pappret ska kunna byta juridiskt kön. Och det ska man kunna göra till man är 16 år. Jag har faktiskt också... Och det är väl så att, jag menar, Moderaterna är splittrade, Socialdemokraterna tydligen också splittrade. Och själv känner mig också lite splittrad. Ja. men alltså, efter att ha stått i någon slags spagat en liten stund, så blir det för mig också så, precis som Okovera och Björn, så tycker jag också att det är man barn, så vad man tycker i barndomen, det flaxar hit och dit, alltså nu ska jag vara det och nu ska jag vara det. Och så jag tycker att det känns onödigt att göra den där ändringen, så att nu så får man bestämma när man är 18.
Mm.
Och det är väl, alltså, och det är ju inte så ovanligt. Jag kommer min svåg var ordförande i Socialstyrelsen rättsliga rådet ett antal år, och då hade det, jag hade kommit in en stor jäkla kille där, och så hade han sagt att det här är Gustav Lise. Kalla mig Rosmarie, sa han. Det tyckte det var lite roligt. Han kom tillbaka efter några år, och det ville han byta tillbaka.
Ja, det var det min fråga. Ja. Vet du om det går att liksom byta tillbaka?
Det gör ju det. Alltså, även om det då har blivit, om man har varit opererad, har blivit köns... Alltså man har bara varit juridiskt ändrad, så är det bara en ändring på pappret.
Ja.
Men har det varit operationer?
Då är det ju irreversibelt, såklart.
Det går.
Sen är det ju det som jag försökte säga också, det här med den korrigerande, eller vad det är, medicinen. Det är ju den som ställer till det för dem.
Ja, det är klart det gör. Men du vet, det var ju någon kille med, jag brukar titta på nyheterna på den här morgonstudien, och då i anslutning till det så var det något par, en kvinna som... Ja, en transkvinna. Och sen så var det en man, och han hade varit man, blev kvinna, nu var han man igen.
Mm.
Det ska det vara så.
Jag kanske ska säga på en gång, heja Sverige. Jag tycker att det finns mycket, mycket viktigare saker att prata än. Alltså barn ska få vara barn, och sen att jag kan vara en hund eller en katt. Men alltså det ska inte juridiskt gälla. Så kan vi gå vidare.
Nej, vi är inte färdiga med detta ämne än, tyvärr. Jo, jag tänkte säga så här, att enligt Ulf Kristersson, han vill ju ha kvar 18-årsgränsen, det var han tydlig med. Men han säger ju att i de övriga nordiska länderna så har man en lagstiftning liknande den som hans regering nu vill införa. Jag vet inte om det stämmer.
Jag litar inte på dem när det är sånt här. Nej. När de ska försöka vinna någonting i riksdagen. Nej. Kan man hitta på vad fan som helst.
Ja, precis.
Men en sista fråga i detta ämne. Varför tror ni att det har blivit sån infekterad politisk strid om detta?
allting som har med detta att göra, all normkritik som nu utvecklas hela tiden, och att alla kränkta människor som nu ser sig som offer, och offer ses alltid som sådana man ska hjälpa. Mm. Alltså utom då brottsoffer naturligtvis. Utan offret där, det är de som begår ett offer så att det blir brottsoffer.
Nej, men jag tänkte alltså...
Jo, men därför vill folk hålla på med sånt här. De tycker det här är oerhört intressant. Mm. Och de kan väldigt, väldigt lite om det, tror jag.
KD och SD är ju emot. Mm. Liberalerna är för. Mm. S är splittrat och M är splittrat. Det är en väldigt komplex situation.
I riksdagen är det säkert.
Ja, i riksdagen.
Man kan ju säga så här också. Vad ska politikerna lägga sig i det här för? Man får vara hur man vill. Mm. Behöver inte hålla på så här. Mm. Och varför skulle juridiken vara så viktig för? Ja, det tycker jag aldrig är viktig. Mm.
Jag
har ett barnbarn i Göteborg som gick på högstadiet, och det var flera elever i klassen som inte visste om det är flicka eller pojka. Alltså de har ingen identitet. Men det har liksom, jag tycker att saken har ju lyft upp, men det får man var och en på något sätt tänka efter.
Ja, man kan ju vara så här också. Men nu är det fredag kväll, jag tror jag blir flicka nu. Om man har större chans på krogen.
Oj.
Nej, men kritikerna av den här lagändringen säger ju att det är så lätt så att plötsligt så kan män inom situationstecken vara i kvinnornas omklädningsrum i badhuset, till exempel. Eller om gängkriminella vill byta kön, vilket förmodligen är mindre sannolikt kanske, för det är lite machokillar.
Ja,
Nåja, nej men nu får du som du vill, nu byter vi igen. Ja. Vi ska prata om kulturkanon, det har vi gjort förut tror jag, men nu är det i alla fall bestämt att det ska upprättas en sådan, en kulturkanon, alltså en förteckning med väsentliga konstverk av olika slag. Lars Trägård, professor i historia tror jag, ska leda detta. Och Gunilla Kindström, bekant för Gävleborna, ska också vara med bland annat. Är det en bra idé? Björn, du som är kulturmannen får man inte säga.
Ja, jag är en kulturman, ja. Och då är man ju riktigt sågad redan där. Men det gör det ingenting, för det bryr jag mig inte om. Men det är så här tycker jag, att jag gick i ett skolsystem, och det har vi nästan allihopa gjort, där kanon var fullkomligt självklart. Nämligen den litteraturlista man hade först i realskolan, sen på gymnasiet, och sen när man pluggade litteraturhistoria med poetik. Och det var alltså, jag blev chockad faktiskt. Jag blir sällan chockad när jag ser på TV, men det var två lag som var med i en sån där frågetävling som handlade om kulturfrågor. Ena laget, bara kända kulturpersonligheter, kulturmän och kulturkvinnor, visste inte att Esaias Tegnér hade skrivit Det eviga. Utan de trodde det var Heidenstam. Alltså, man måste ju ha en kanon för att man ska veta vad man då för tiden tyckte var bra. Inte för att vi ska tycka att det är bra nu. Men det intressanta är ju att Tegnér, och för min pappas generation, så var han oerhört stor.
Men i skolan har ju den rollen, alltså, det minns jag också från
Men inte längre
gymnasietiden.
Men kära du, inte längre. De tog bort antiken. De tog bort antiken, och då blev det ett väldigt liv av det. Då återinförde de antiken, men tog bort renässansen, som är återuppväckande av antiken. Det är ju fullkomligt barockt. Det finns inte alls någonting i skolan som lär ut någon sorts kanon.
Vi ska släppa in Carl Axel. Är det en bra idé det här med en lista på väsentliga verk? Det är inte bara litteratur, ska
jag
säga.
Jag har ju svårt att... Det finns ju de i det här rummet som har lätt för att bli upprörda. Jag hör inte till dem.
Syftar du på någon
särskild? Jag ser det som en fördel.
Ja, okej. Okay. Men jag hör ju inte till dem som blir så lätt upprörd faktiskt. Och jag håller ju med om att det är uselt att kunskapen om liksom den svenska litteraturen, jag gick ju ekonomisk linje, så jag är inte särskilt bildad, men ändå så läste man mycket litteraturhistoria och svenska, man hade självklart klart för sig både Atterbom och Stagnelius och Isaias Tegnér på Heidenstam. Där tog det väl slut ungefär. Den här frågan har ju varit upprörande för en del. Man tycker att det skulle vara direkt oroväckande eller dåligt att införa en sån här kulturkanon. Jag kan väl säga så. Jag tror inte att det kommer att skada. Vi får se vad de kommer fram till, de här vise männen och kvinnorna.
Vad säger Vokovir?
Ni kan också Runeberg. Och jag kan, alltså det är löjligt, jag kan Fänrikstad utan till. Det är min kultur.
Fick du det i skolan?
Ja, visst. Alltså, vi var tvungna att kunna alltså Månens bröder. Alltså, och det var ju alltså kriget som var så fint. Och det var, Sverige var inblandat också. Så att visst har jag också sånt här litteratur. Vem har skrivit boken Sinuhe då?
Vet inte.
Alla skakar på huvudet här.
Heter det på svenska?
Mika Valtari.
Jaha, ja. Mika Valtari.
Ej Valtari, kom Valtari.
Okej.
Så att jag menar, sånt här har vi. Men vad har du med den med konsten och... Det är också att upptäcka världen och tänka historien, och det är konst, alltså det där kanon är på många olika sätt.
Men Björn, jag blev inte riktigt klok på, tycker du att det är bra att upprättas en kulturkanon?
Ja, visst.
Du tycker det?
Ja, visst. Ja. Men jag såg ju en förskräckande sak i Svenska Dagbladet, vad de skulle ha för någonting. Jo, det var ju liksom, vad heter det, han som skriver så oerhört mycket böcker, King.
Stephen King.
Det var allt av King skulle in med en kanon. Alltså, de har missuppfattat det helt. De förstår inte det. Vi måste komma in i det att det inte är fel med historia. Men alltså, i Sverige och svenska skolorna, då börjar ju historien med 1889, för då bildades Socialdemokratiska partiet.
Men har
du inte fel nu? Alltså, jag menar, det har ju satsat, de har ju sänt en jätteomfattande, stor och faktiskt till stora delar väldigt bra serie om den svenska historien. Och man tycker att, vad heter den här historieprofessorn som man gör dagligen på radio? Vad han nu heter.
Dick Harrison,
ja just det. Så heter han. Så att jag menar, jag känner ju liksom ingen oro för historieämnet.
Jo, men i skolan.
Ja, men med skolan borde ta det där historien om Sverige. Jag tycker att hela grundskolan skulle se det, därför att det gav verkligen vinklar varifrån här stammar, och det gav liksom många olika perioder och just att vart är vi på väg, så att man behöver inte läsa om Gustav Vasa idag, men just att kunna den här svenska historien om Sverige. Jag tyckte att det var väldigt bra.
Jag var på Nordiska museet i helgen. Ja. En fantastisk utställning som de har gjort. Alltså, som började 1500-talet och sen så går den fram till våra dagar. Och vi var där i 2,5 timme, då hade vi sett ungefär hälften.
Oj.
Ja, det var en jättefin utställning. Så att jag tycker det satsas, men det är möjligt att du har rätt i att det inte satsas i skolan.
Det satsas ju så, men i skolan blir det ju inte.
Kanske är så. Då får man ta igen det.
Vi har också många olika skolor idag i Sverige.
Ja, det har vi ju inte. Vi har ju grundskolan som alla ska gå igenom. Förr hade vi en segregerad skola som både jag och Carl Axel och Anton Dumas gick i. Och det, jag tyckte det var perfekt att ha så. Då var det vi som var duktiga och intresserade. Det var vi som var problemet. Men nu är problemet de som kan. För de trycker ju ner de som inte kan.
Nej, så är det inte. Åk till Finland och hör hur det ska vara. Vi fortsätter på det.
Men du får bli programledare nästa gång.
Ja, jag blir otålig. Du vet att jag är otålig.
Men vad är syftet med en sån här kanon? Är det liksom att stärka känslan av att vara svensk? Eller vad tror ni?
Nej, men jag tror väl att det helt enkelt att man ska se till att man får lära sig lite. Lite jag ska inte säga klassisk bildning, för det låter som märkvärdigt, men det är ju lite det hållet.
Men de som är intresserade av att bilda sig klassiskt, gör inte de det ändå, även utan en sån här lista?
Jo, jag gör ju det så, helt ordentligt. Ja. Men jag tycker synd om barnen som inte ens får chans. Det ligger mycket, det håller jag med om.
För när man är ung så är man liksom mottaglig. Men man måste ju ha bra lärare. Och tyvärr är det så att de kan ju inte heller historien.
Nej.
De kommer ju från det där eländiga skolsystemet.
Ja, ja. Enhetsskolan.
Vi ska byta ämne.
Ja.
Till någonting lite mer prosaiskt kan man säga. Brukar ni gå på krogen eller restaurang?
Det händer. Ja.
Har ni råkat ut för det där när ni ska betala med kort? Att det är förvalda procentsatser?
Ja, det har vi råkat ut för.
Alltså, nej, så att i den här lilla fönstret då så står det 5%, 10%, 20% eller 0 tror jag. Det borde väl stå.
Det borde stå, men jag tror inte det gör det.
Och det är ju många som upprörda över det. En matskribent, Lotta Lundberg, kallade det för girighet i någon tv-soffa. Vad säger ni? Dricksar
jag
ni?
Har inte varit med i Sverige, men det var i Tyskland någon gång när vi var där relativt nyligen. Och då betalar vi bara det, och då sa de att mer. Så att där hände det.
Mm. Jag är ju inte rätt att fråga eftersom min son är krögare.
Just det.
Och han har aldrig krävt dricks av mig någon gång. Nej. Utan jag har fått sånt där personalpris. Och då är det ingen dricks som ingår.
Nej.
Så att jag tycker det verkar fullkomligt vansinnigt. Mm. Verkligen vansinnigt. Framförallt är det ju krögarna själva som ska bestämma det. Men inte vet jag ifall det finns någonting. Jag kan tänka mig att Skatteverket ligger bakom såna här saker.
Mm.
Att de har kommit underfund med kanske att det är många som får mycket i dricks, men de skattar inte för det.
Jag tror att det är så, utan att vara riktigt säker, att de får skatta för 8%.
Så var det,
oavsett om de har.
Så var det åtminstone förr, ja. Om det fortfarande är så, det vet inte jag. Men det beror på vad det är för slags krog. Alltså, jag menar, går man på en liten finare krog. Jag var på Matildas här förra veckan. Och jag tyckte det var så jäkla bra och det var så gott. Och det kändes ju självklart att man skulle dricksa rätt.
Ja,
men de här vardags... luncherna, det finns väl ingen människa som betalar dricks idag, utan det ska man väl inte göra heller.
Men
utan
man får ju upp den här displayen i alla fall.
Ja, det kanske
betalar du med en kopp kaffe med kort, och ja, så får du också välja mellan 10, 15, 20.
Ja, det kanske man får.
Men de ska vara betalt så att de klarar av, så att jag tycker att det är fackföreningen som ska se till att sådana gamla saker ska bort, helt enkelt. Jag har liksom inte observerat det som du säger.
Mm.
Så att jag vet inte.
Men det var ju länge sedan man så att säga, i princip då skulle ta bort dricksen. Men alltså, den har väl aldrig tagits bort. Och jag menar, det är väl som du säger. 8% om man nu är servitör eller servitris, får man skatta för det. Mm. Även om man
inte får någon dricks.
Nej, även om man får mycket, mycket mer.
Ja,
men jag tycker det är så jäkla konstigt. Jag var på någon, för rätt så länge sedan, något år sedan, så var jag på någon bar här i Gävle. Jag fick en pilsner. Och då så stod det en stor bägare där, och så skulle man lägga dricks för att få ett glas öl. Och många människor la ju pengar, och då hade de en liten bjällra.
Ja.
Och så klingade den där bjällra. Jag blev inte bjällrad för jag men ändå, så det är ju mycket konstighet med detta.
Ja. Jag skulle säga någonting.
Nej. Jag ska säga igen, heja Sverige.
Ja, okej. Okay. Då tar vi nästa ämne.
Oj.
En hel del regioner, inte en hel del, men ett antal svenska regioner och kommuner, en del företag. Rätt många danska arbetsgivare har ju infört 6-timmars dag.
Det låter vettigt, tycker
jag. Är det någonting som kommer i vår livstid, tror ni?
Jag tycker att det ska vara bra, för det är många som möjligen att de ser till att de inte blir utbrända. Mm. Men det gäller också just att påminna dem varför.
Mm.
Så att, men samtidigt är det ju ganska stor brist också för personal många ställen. Men de kanske kan locka till på det där sättet, jag vet inte.
Karl-Axel, har du någon uppfattning?
Alltså, jag tycker det där är så svårt, därför att många människor idag säger att man blir utbränd, och det blir man väl. Man skyller på arbetslivet. Men väldigt många människor idag har ju, de jobbar väl kanske mycket. Men framförallt så har man så mycket andra aktiviteter. Ja, man har en massa barn, och de måste man ju rimligen ta hand om. Men sen så ska man ju göra så mycket på sin fritid. Mm. Så jag tror att drar man ner på arbetstiden, kanske man kommer att göra då ska man väl göra ännu mer på sin fritid och bli stressad av alltså.
Så jag vet. Alltså jag lägger mig inte i hur andra arbetar. Faktiskt inte. Jag tycker det är fullkomligt ointressant. Jag hade fördelen att jag hade fria arbetstider.
Ja.
Och jag gick aldrig hem förrän dagens arbete var slut.
Nej.
Och det var ju ofta teater på kvällen, så skulle man skriva om det till dagen därpå och så vidare. Och jag behövde inte. Sen kom det ju att man måste skriva på en lapp mycket övertid man hade och allting och sånt. Jag var helt befriad från det.
Mm.
Fullkomligt vansinnigt. Då... Alltså, det här tycker inte jag att politiker ska lägga sig.
Mm. Det finns något som heter förtroendearbetstid.
Ja.
Mm. Och rätt så många, jag har också haft det i större delen av mitt liv. Och det var liksom, ja, det bygger på att man gör sitt jobb.
Och att man har tillit.
Och att man
är respekterad av arbetsgivare.
Så jag
har också fria tider. Och min chef sa att hon är som en katt. Och jag sa du skatt? Eller katt. Så ingen kunde bestämma över mig heller, för jag fick gå liksom.
Men då får man väl ändå får ni väl ändå medge att ni har tillhört en ganska privilegierad grupp.
Så det är det något fel?
Nej då. Jag säger bara att ni har haft den här
lite grann. Ja. För många tycker att det är fel att vara privilegierad.
Nej då.
Det är många som tycker det.
Så, men, men de då som jobbar i butik eller i industri eller så vidare.
Visst. Men man får jobba mycket också. Mm.
Jag hade väldigt tur. Två sista år i socialtjänsten fick vi 100% lön och jobbade bara 75%. Det var någon projekt som gjordes. Och unga kvinnor, det gjordes 8 barn under tiden. Så det är kanske krafterna gick åt håll. Ja, det
är kanske ett sätt att lösa att befolkningen i Sverige minskar i antal.
Ja, men på sant. Alltså, jag har tänkt på det. Jag har en bok om det där, hur det var. Det var någon arbetsmarknadsåtgärder som vi fick vara med.
Jo, men alltså barnafödandet är ju högst på vårmånaden när man har haft sommarsemester. Så det ligger väl någonting i det där. Hörrni, vi ska sluta denna trevliga sammankomst. Tack, Voko Vera Boman, Björn Widegren och Carl-Axel Blad.
Tack.
Och jag sitter här med mina släkter.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja. Då sitter Ingrid Karlsson här igen och vi ska avsluta med att Sven-Erik Lundberg ska tala om vad tycker du vi ska titta på eller lyssna på nästa vecka?
Nästa vecka?
Ja. Eller den här veckan blir det naturligtvis.
Ja, de som är intresserade av litteratur kan ju gå på författarbesök idag. Yvonne Hedman besöker då Stadsbiblioteket 19:00. Imorgon är det öppen repetition med Gävle symfoniorkester. Och om vi sen går fram till lördag så är det en hyllningskonsert för Yngve Eriksson som har varit pianist med Furuviksbarnen under många år. Och det blir då på...
Betlehemskyrkan, för jag tänkte nästan gå dit.
Ja, det ska jag gå dit också. Och det kommer att försäljas hans skivor, hans skivsamling då.
Och noter.
Ja, till och med det. Mm. Men det behöver inte jag några. Sen kan man gå på teatern på lördag också och se Kalokain om man inte såg den tidigare. Det är väl lite grann vad vi har utanför här. Sen har vi ju vårt eget program här.
Mm, Karin Fagerlund som ska sitta här.
Ja, hon ska sitta här på tisdag. Ja. Mm. Och under tiden så har vi ju då... Ja, vi har ju repris på det här idag naturligtvis. Ja. Och sen har vi ju Studio 64 klockan 19. Och imorgon så bjuder jag på Senior Blues. Och det blir då... Female Pioneers har jag kallat det för. Så det blir lite Ma Rainey, Lucille Bogan och några till.
Ja, vilket tid är det?
Det är klockan 17, 17 ja. Imorgon då. På torsdag countrytimmen. Och på fredag klockan 15 ska jag säga. Och på fredag 13-14 är det Nostalgitoppen med Timo Heino som har samlat ihop en bra lista igen. Lördag är det Radio Röd som går i repris då. Det är klockan 12-13. Det är 16-17-30 eller Finska föreningen med Radio GSK. Och rocktimmen då 18-19. Sen är det då nattrock 22 och 9-10 från stekaka till singel. Sen är vi väl egentligen tillbaka till tisdag.
Ja, och det var ju då Karin Fagerlund ska sitta här. Mm. Och då kommer Marianne och Gunnar Lidfält att gå i stadsträdgården igen. Och Rolf Wingemar, han fortsätter sina EU-utfrågningar och då är det Vänsterpartiet. Konsument Gävleborg kommer med Anna Mäler och hon ska prata livsarkivet. Och sen Eva Erlander som händer med mötesplatserna bland annat för oss äldre. Det kan ju vara intressant
att höra. Det kan vara intressant att höra, ja.
Ja. Och med det så tycker jag att Timo och jag, Ingrid, får tacka för att ni lyssnat på Seniorradion idag. Och som sagt, det går ju i repris klockan 16. Hörrni, vi ska ta och svänga till det på slutet riktigt ordentligt. Jag har upptäckt en som heter Afrika Simon. Och nu ska vi se om jag kan säga rätt här. Hafanana tror jag han kommer att framföra. Tack för att ni har lyssnat.
Sha-la-la-la.